I cyberrymden kan gränsen mellan krig och fred vara ganska tunn.
Frågan är väl om man ska börja säga att vi är under attack från andra stater. Alltså i bemärkelsen någon har inlett krigföring mot oss.
Och Sverige och många andra länder rustar nu rejält för att bli starkare på cyberkrigföring.
Det har hänt jättemycket de senaste 5 åren.
Men samtidigt utvecklas nya verktyg som kan bli till cybervapen om de hamnar i fel händer.
I slutändan så kan man ju använda AI både för att skydda sig så att säga och att attackera. Så det är svårt att säga exakt hur det kommer påverka.
Du lyssnar på Gräns, en podd om försvar och säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur Sverige ska stå emot den ryska cyberkrigföringen. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Sylvia Dahlén.
Klockan ska strax slå 10 en kall vinterkväll på södra Öland 2022. I Mörbylånga ser många fram emot Lucia-firandet dagen därpå. Men plötsligt drar någon sladden till internet för alla verksamheter inom kommunen. En stund tidigare på kvällen har Mörbylångas beredskapssamordnare fått ett märkligt samtal från polisens ledningscentral i Malmö. Någon håller på att tanka ut data från kommunens nätverk. En användare på kommunen har blivit lurad att lämna ut sitt lösenord och hackare har sedan kunnat ta sig hela vägen till Mörbylångas dataservrar. Det är ett allvarligt intrång. Även Borgholm är drabbat.
På kvällen, första kvällen på vårt ledningsmöte så tog vi ett inriktningsbeslut om att den här incidenten eller den här krisen ska inte påverka liv och hälsa. Det vill säga ingen ska dö på grund av detta.
Kommunledningen ägnar natten åt att ta fram en lista på allt som inte kommer fungera som vanligt. Det visar sig senare att angriparna härjat runt i systemet i över en månad och tankat ut mängder med information. Men Mörbylånga har ändå haft tur som stängde av internet i sista stund. För hackarna har också planterat ut skadlig programvara som när som helst hade kunnat kryptera all information på kommunens servrar. David Idemark är administrativ chef på Mörbylånga kommun.
Och hade det hänt, som till exempel i Kalix innan, då hade ju vi varit helt rökta. Då hade vi ju haft en lång återställningsprocess.
Så den där varningen från polisen, den kom i rätt tid då, måste man ju säga, eller?
Verkligen, men det blir ändå en dramatisk vecka innan systemen är rensade och de vågar slå på internet igen. Och det är den ryska hackergruppen Cuba Ransomware som är boven i dramat. Och de brukar vara ute efter pengar.
Vi blev inte kontaktade, kanske för att de inte nådde hela vägen. De liksom kom inte till sitt momentum där de kunde kryptera och sen då börja kräva saker av oss, utan de blev avbrutna.
En och en halv miljon svenskars uppgifter har läckt på Darknet efter den stora cyberattacken mot företaget Miljödata i slutet av augusti.
Nu klockan 13 så öppnade Umeå universitet sin lärplattform Canvas igen efter den stora IT-attacken.
SVT har för tredje dagen i rad utsatts för en överbelastningsattack.
I Sverige har ju nästan alla någon gång under de senaste åren på ett eller annat sätt påverkats av ett cyberangrepp. Och ofta är det kriminella hackergäng med rysk koppling.
Ryska grupper då som anfaller oss, det kan ju vara då för det första bara rent kriminella. De satsar på att få data som de kan sälja eller de satsar på att utpressa. Eller då hacktivister, för att vi uppfattas numera som väldigt antiryskt. Efter NATO och efter stödet till Ukraina.
Och den ryska staten gör ju inte direkt något för att motverka de här kriminella hackarna.
Nej, det är ju typ tvärtom faktiskt. Hackarna är mer som Kremls förlängda arm i cyberkriget.
Ja, det kan man ju säga. David Lindahl är cyberforskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
I Ryssland så finns det kopplingar mellan den organiserade brottsligheten och staten. Det vet vi sedan tidigare. Vid konflikter så har ryska kriminella organisationer ställt upp och anfallit Rysslands motståndare för att många av dem är också patrioter.
Det kan till och med vara så att hackergängen uppmuntras att vara aktiva i Sverige och Finland som är nya NATO-medlemmar i närområdet. Och sen finns det också någonting som brukar kallas för ryska hacktivister, och de kan ibland låtsas vara kriminella, men i själva verket så hjälper de den ryska regimen att leta efter säkerhetsluckor i Sverige och i andra länder. Och den typen av cyberkrigföring pågår hela tiden.
Hacktivister och påhittigt.
Ja. Egentligen så börjar då cyberaktiviteterna mitt i djupaste fred. Så angreppen börjar där när underrättelsetjänster försöker ta sig in och kartlägga hur ser Fiendens system ut, vilka politiker har slarvat med sina lösenord och vilken typ av kartor kan man få ut från Trafikverket och så vidare. Och det pågår i princip hela tiden. Det är många underrättelsetjänster som kartlägger andra länder.
Våren 2007 är det upplopp i Estlands huvudstad Tallinn. Rysktalande estländare protesterar mot att ett minnesmonument över Rysslands seger i andra världskriget ska flyttas. Upploppen eldas på av falska rykten i ryska medier om att statyn ska förstöras. Under 2 dagar i slutet av april 2007 grips 1000 personer. En dör och många skadas. Men det riktigt udda, det sker dag 2 när Estland utsätts för en rad cyberangrepp.
Och det var ett av de första exemplen på cyberkrigföring där det var en kampanj orkestrerad av den ryska staten där man ville skapa samhällsstörning och destabilisering med hjälp av olika cyberattacker. En del lite mer sofistikerade, en del mindre sofistikerade som till exempel överbelastningsattacker.
I 2 veckor hade estniska bankkunder det svårt att ta ut pengar och göra ärenden digitalt. Nyhetsmedier hade problem med sina hemsidor och anställda på myndigheter hade svårt att skicka mejl.
Det som var så speciellt med den var att det var koordinerat. Det var ganska omfattande störningar även om de inte pågick särskilt länge.
Och även om cyberangreppen inte ledde till något allvarligt så blev det ändå en väckarklocka för Estland och för hela NATO faktiskt. Sara Backman är doktor i internationella relationer på Försvarshögskolan med fokus på cybersäkerhet och cyberkrigföring.
Ja, efter attackerna 2007 så lyfte man de här händelserna i NATOs diskussionsforum och man diskuterade om det här skulle kunna vara en grund för att aktivera artikel 5.
Och för den som har sovit under NATO-lektionerna i skolan så innebär alltså artikel 5 att om ett medlemsland ber om hjälp vid en attack så ska övriga NATO-länder ställa upp.
Japp, men NATO kom ganska snabbt överens om att ett cyberangrepp måste vara lika skadligt som ett väpnat angrepp för att räknas som krigshandlingar. Dessutom är det ofta svårt att slå fast om det är en stat som ligger bakom.
Det NATO talar om idag är att det kanske inte är en enskild cyberattack, en enskild händelse som skulle kunna leda till att artikel 5 aktiveras eller att det går att likna med ett väpnat angrepp, utan det kanske är den totala effekten då av flera olika typer av attacker eller en omfattande och långvarig kampanj.
Och den här hållningen inom NATO att cyberangrepp hittills i alla fall inte sett som regelrätta attacker utnyttjar såklart Ryssland. För Estland, det var bara startskottet. Under det efterföljande decenniet så bygger Ryssland upp ett rykte om sig att vara ledande på cyberkrigföring.
–2014 tränger sig hackare in i datorsystemet på den tyska jätten ThyssenKrupps stålverk i Duisburg och tar över hela fabriken.
Och det angriparna gjorde då var att de stängde då av kylvattnet till järnverket. Och som ett resultat då så brann anläggningen ner.
Det här var en attack som inte bara krävde hackerkunskaper utan också kunskap om hur en datorstyrd industri fungerar.
Och det är en av de värsta förstörelser som vi har sett. Men fortfarande ingen personskada, för larmen gick ju alla evakuerade.
Det läggs aldrig fram några bevis, men de flesta spekulationerna om vem som ligger bakom attacken landar ändå i Ryssland.
Och man måste ju säga att 2014 verkligen är Rysslands år sett ur ett cyberperspektiv.
Mm.
Man går nu från påverkansoperationer och spionage till handgripliga cybersabotage. Och det märks tydligt i samband med invasionen av Krim, då man genom både fysiska sabotage men också hackerattacker släcker mobilnätet för Ukraina.
En annan händelse 2014 som är mindre känd, det är när ryska hackare är en hårsmån från att skapa kaos i det ukrainska presidentvalet som hålls i maj 2014 efter invasionen. Till att börja med tar hackarna sig in i valmyndighetens datorer och förstör valräkningsmaskinerna.
Cyberkrigsenheterna inom ukrainska försvaret lyckades ta backup och få allting att fungera som normalt. Bara, jag tror det var 14 timmar innan valet skulle börja.
Men det slutar inte där. På valkvällen upptäcks ett nytt virus i datorerna som gör att en mer ryssvänlig kandidat felaktigt är nära att utropas som segrare. Men det upptäcks i sista stund.
Och syftet med det här, det var ju såklart att underminera den nya västvänliga presidentens trovärdighet. Han som faktiskt vann.
Så det var tajt. Och annars hade då Ryssland kunnat få fram en regeringskris där de då påstod att deras kandidat hade vunnit och de andra påstod att de hade vunnit och så vidare.
Och de ryska cyberframgångarna slutar inte här. Några år senare, 2017, spred man det så kallade NotPetya-viruset för att attackera ukrainska företag. Men det spreds och betraktas idag som den största globala cyberattacken.
Lite rolig fakta där. Det är ju att Petya, det var också namnet på den sovjetiska satellit som bär på en atombomb i, vilken Bondfilm då? Jo, GoldenEye. I februari 2024 är det dags för Mörbylångas grannkommun på fastlandet, Kalmar, att utsättas för ett omfattande cyberangrepp.
05:10 så får jag ett samtal från räddningstjänstens tjänsteman i beredskap som informerar mig om att du Anna, jag tror att vi har ett problem som är större än att vi bara kan lösa det på 10 minuter. Det verkar som att våran digitala värld inte riktigt lirar med oss.
Även i Kalmar stänger IT-avdelningen snabbt ner internet och kommuncheferna börjar fundera på vad det kommer få för konsekvenser. Anna Flink är säkerhetschef på Kalmar kommun.
Vi har våran hemtjänst, det är sjukt viktig. De har inte tillgång till vilket schema och vilka adresser, det har de alltid liksom i ett digitalt schema. Vi har inte information om vilka mediciner som är ordinerade på individnivå i vår omsorg.
Jag tror att många som bor i Kalmar känner under de här veckorna och månaderna som cyberangreppet märks av att kriget i Ukraina kommer lite närmare.
Mm, du är ju en av de som bor i Kalmar.
Ja, jag minns att till och med barnen på förskolan har samtal om Putin och Ryssland under den här tiden.
Precis här och då visste inte vi att det här kanske var en antagonist av ett ganska elakt slag, utan vi visste inte riktigt vad det var som hade åstadkommit den här problematiken.
Efter några dagar så står det klart att även det här är ett ryskt hackergäng, Akira, som angripit kommunen. De vill ha betalt, men Kalmar kommun lägger hellre flera månader på att få ordning på systemen än att betala lösensumman. Och den värsta fasen är över på ett par veckor.
Vi fick ingen exakt summa och vi var ju faktiskt bra på att hålla Olle utanför grinden när vi hade dragit ur kontakten. Hade vi inte gjort det, då hade vi varit i ett helt annat läge.
Att rycka nätverkskabeln, det verkar alltså ha räddat både Kalmar och Mörbylånga kommun från att ge hackergängen fullständig kontroll över kommunens data.
Mm, low-tech kan man säga. Det är ju massor med kommuner, säkert 2/3 som på något sätt har drabbats av cyberangrepp. Men vi vet ju inte hur många som betalt lösensummor.
När det gäller lösensummeangreppen så är det kommunerna väldigt lämpliga av 3 skäl. För det första så har de relativt sett mycket pengar jämfört med många säg, mindre företag och liknande. De har dessutom lagstadgade krav att de ska upprätthålla saker. Så om man stänger ner deras tjänster och liknande så skapar man då en bråska. Man måste fixa det här inom viss tid, man måste fixa det mycket snabbt.
David Lindahl på FOI.
Och tredje sidan, ofta så har kommuner inte en egen prioriterad IT säkerhet. De är väldigt, de använder IT väldigt mycket, men är ofta helt beroende av sekundära leverantörer. Och då hittar man ofta sårbarheter som man kan komma in och anfalla.
The cyber attack on Jaguar Land Rover is estimated to have been the most economically damaging hack in UK history and cost the country around 1.9 billion pounds.
Under 2025 så ägnar ett internationellt hackerkollektiv flera månader åt att fiska efter information från anställda på den brittiska biltillverkaren Jaguar Land Rover. De ringer upp vissa anställda och lurar av dem sina inloggningsuppgifter genom att låtsas vara från företagets IT-support. Och väl inne i systemet så rullar de ut skadlig programvara och kräver en lösensumma motsvarande 100 miljoner kronor i bitcoin för att ta bort den. Och Jaguar Land Rover, de stänger genast sitt IT-system globalt, och under en stor del av hösten så står fabriker runt om i världen stilla. Mm. Och biltillverkaren är faktiskt nära konkurs, men överlever tack vare att den brittiska staten garanterar lån på hiskeliga 20 miljarder kronor.
Alltså många företag hade nog betalt lösensumman direkt.
Ja.
En sak som ändå är intressant med den här historien, det tycker jag att det inte skiljer sig så mycket från det som hände i lilla Mörbylånga i Sverige.
Nej, det är ju faktiskt så att 90% av alla cyberattacker börjar just med att någon slarvar med sina inloggningsuppgifter. David Idemark på Mörbylånga kommun.
Även om man har jättehög teknisk säkerhet så är det ändå den svagaste länken som ofta är vi människor då, som gör att man får någon som kommer innanför skalet.
På ett lantbruksuniversitet i den ryska staden Krasnodar sitter ett hundratal studenter och lyssnar på en rysk soldat som syns på en stor skärm. Det ryska försvarsministeriet har anordnat ett möte för att rekrytera studenter till sitt drönarförband. Men på en sekund ändrar soldaten tonläge. Han berättar att han i själva verket är en ukrainsk soldat och varnar de ryska studenterna att de kommer bli dödade om de sätter sina fötter på ukrainsk mark. Ukraina har alltså lyckats hacka sig in och använda ryska statens IT-system.
Ja, det finns något komiskt med det här. Man drar lite på smilbanden. Att den ryska försvarsmakten, den framstår ju som så oerhört klantig här.
Mm. Men man ska nog snarare se det som att Ukraina blivit skickligare. Om Ryssland var ensamt på toppen 2014, då ser konkurrensen helt annorlunda ut idag, 12 år senare.
Each time the Russians launched their cyber attacks against civilian infrastructure and all the things that keep the country working, Ukraine relies on its cyber soldiers.
Ukraina har skapat en IT-armé som består av tusentals civila hackare från många olika länder. De hjälper till att skydda viktig infrastruktur men genomför också offensiva operationer. Och de fick ganska mycket uppmärksamhet i början av kriget, för de retade Kreml genom att hacka rysk tv till exempel. Men även på den här ryska sidan då finns det också en IT-armé då. Där sitter tusentals patriotiska hackare som på samma sätt letar efter svagheter i ukrainska IT-system.
Man stör logistik, man stör bankväsende.
David Lindahl på FOI.
Man kan försöka hindra andra länder från att investera i Ukraina för att man kan försöka övertyga dem att infrastrukturen inte är att lita på.
Och det är inte bara Ukraina och Ryssland som satsar på det här området. Även i Sverige händer det saker.
Det har hänt jättemycket de senaste 5 åren. 2022 så gick överbefälhavaren ut på Folk och Försvar och berättade att vi startade det andra cyberförsvarsförbandet. Sedan dess så har vi nu ett till ytterligare förband, och vi har dessutom då avdelat mer resurser in till stridskrafterna för att bygga upp sin cyberförsvarsförmåga.
Erik är chef på ett av de här 3 cyberförsvarsförbanden inom Försvarsmakten. Vi använder bara hans förnamn eftersom hans roll är ganska känslig. Tidigare var de bara till för att skydda den egna verksamheten, men nu finns också ett förband som ska skydda samhällskritisk infrastruktur.
Typ banker och järnvägar och elnät och mobilmaster, sånt som militären också har nytta av.
Mm. Och försvar i cybervärlden kan faktiskt också göras genom attacker.
Cybercharge-banden är stående förband med hög tillgänglighet att genomföra såväl defensiva som offensiva operationer. De är särskilt utformade för att genomföra cyberoperationer. Vår personal består av en blandning av civila experter och militära officerare.
I cyberrymden är skillnaden mellan krig och fred inte lika tydlig och det pågår ständigt angrepp även mot Försvarsmakten.
Vår uppgift är ju verkligen att säkerställa att andra kan lösa sina uppgifter. Att JAS-flygplanen kan lyfta, att stridsvagnarna kan rulla ut på fältet eller att korvetterna kan lägga ut. Kan inte de lösa sina uppgifter, då har inte vi lyckats.
En sak där cyberförsvarsförbanden sticker ut jämfört med andra förband inom Försvarsmakten, det är ju att där finns många, många fler civila experter. Konkurrensen om personer med den här kompetensen är mördande.
Ja, och det är väl därför det finns också numera en värnpliktsutbildning just för cybersoldater.
Årligen nu, sedan några år tillbaka, så har vi då utbildat ett gäng värnpliktiga. Det är för att egentligen dels ta hand om Försvarsmaktens behov, men också för att få ut cybersoldatskompetens i samhället för att stärka övriga samhället.
Vi vet att även Sverige har utsatts för den här typen av attacker. Säkerhetspolisen har hanterat ärendet och kunde identifiera den bakomliggande aktören som har kopplingar till rysk underrättelse- och säkerhetstjänst.
Våren 2025 gör en prorysk grupp med kopplingar till den ryska staten ett försök att angripa ett värmeverk i Västsverige. Det stoppas, men sedan dess har flera andra länder som till exempel Polen råkat ut för liknande saker. Och trots att angreppet på det svenska värmeverket misslyckades så gör det ändå svenska cyberexperter nervösa.
Om man ska säga den som oroar mig personligen mest så är det väl den här värmeverksanfallet förra året. Därför att gå in och aktivt försöka ge sig på kritisk infrastruktur och industrier. Det har inte skett särskilt mycket här uppe tidigare. Det har varit angrepp mot industrier och liknande, men det mesta som har drabbats av tidigare har ju varit då utpressning. Att angriparna går in i ett system, krypterar data och sen säger de ge oss bitcoin så får du nyckeln.
När det handlar om pengar, då har angriparna mycket mer tålamod innan de saboterar något. David Lindahl på FOI.
Men en angripare som går in och försöker ta sönder industrin utan vinning, då har man liksom ett annat fokus där. Då måste man verkligen ha på fötterna för att kunna stoppa konsekvenserna av angreppet på ett sätt så att man inte bara kan reda upp det 3-4 dagar i efterhand som man skulle kunna göra med en krypteringsattack. Utan beroende på vilken fysisk process man har så kanske man bara har sekunder på sig. Om det är en större matarledning för el till exempel.
Det gick ju till och med så långt i fjol att statsminister Ulf Kristersson ilsknade till och gjorde ett uttalande som fick en del uppmärksamhet.
Mm, verkligen.
Sverige är under attack i bemärkelsen. Ett enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden.
Och bland cyberexperterna så råder det lite delade meningar om det statsministern sa. Är Sverige verkligen under attack? Vissa tycker att det är för starka ord när det handlar om cyber.
Frågan är väl om man ska börja säga att vi är under attack från andra stater. Alltså i bemärkelsen någon har inlett krigföring mot oss. Och där vet jag inte.
Ja, jag tycker ibland att det blir lite missvisande att beskriva det som en attack.
Sara Backman på Försvarshögskolan.
I och med att det är de allra flesta cyberangrepp hamnar liksom under gränsen för vad som räknas som ett väpnat angrepp på en stat.
Men den här synen på det kanske kommer ändras i och med teknikutvecklingen och den nya AI-teknologin. För i april så kom nyheten om ett nytt AI-program som faktiskt fick domedagsklockorna att klämta igen.
An AI tool threatening the cybersecurity of our banks, power stations and other critical infrastructure.
Our society is at risk.
I think that the notion of fighting AI with AI is the zeitgeist of our time.
Många IT-nördar blev besvikna när företaget Anthropic berättar att de inte tänker släppa sitt nya AI-program som ska hitta hitta och testa sårbarheter i mjukvaror. Programmet heter Claude Mythos och är för bra och för farligt för att släppas fritt, det hävdar företaget. Anledningen är att Mythos hittat tusentals säkerhetshål i andra kända datorprogram. I fel händer skulle det här kunna bli ett potent cybervapen.
Och det vi ser nu är att vi måste öka takten väldigt mycket i våra organisationer mellan att någon hittar en sårbarhet och vi fixar den på något sätt. Så lite oroliga ska vi vara.
Men de nya AI-programmen kan också bli en tillgång för den som vill skydda sig. För Mythos släpptes visserligen inte till allmänheten, men utvalda techjättar som Google och Microsoft och även banken Goldman Sachs får redan använda programmet för att täppa till de säkerhetshål Mythos hittat.
Ju mer sofistikerad AI blir, desto mer kommer det att påverka de här dynamikerna, och attacker kanske kommer bli allt mer automatiserade och sådär. Men samtidigt är det svårt att säga exakt vilken påverkan det här kommer få. I slutändan så kan man ju kanske använda AI både för att skydda sig så att säga och att attackera.
Och det har vi redan sett ske. Till exempel har Google matat ut uppdateringar till sin webbläsare Chrome senaste veckorna efter att ha använt Mythos.
Och det finns ju likheter mellan de här varningarna för Mythos med hur det har låtit tidigare, framförallt i början när cyberangrepp var något nytt. Då trodde många att det skulle bli förödande attacker. Sara Backman på Försvarshögskolan.
Man pratade om att det skulle kunna ske ett Cyber Pearl Harbor eller Cyber 9/11. Men sen har det visat sig att det är inte riktigt så cyberkrigföring verkar fungera.
För cyberangrepp är snarare en konditionssport än en sprint.
De är kanske mer långsiktigt problematiska, så att man kan skapa destabilisering över lång tid eller samla underrättelser under lång tid, och det kan i sin tur ha allvarliga konsekvenser.
Så även om mycket av hackergängens arbete kommer gå att göra mycket snabbare med hjälp av AI i framtiden, så har vi ändå lärt oss efter 25 år av cyberangrepp att det är svårt att göra riktigt stor skada på det här sättet. Att till exempel slå ut stora delar av ett samhälles viktigaste funktioner. David Lindahl på FOI.
Det som kanske är tjänster i samhället kan stängas ner, men antagligen då åtminstone en bransch i taget, kanske till och med bara ett par organisationer i taget. Så man kanske skulle kunna göra delar av landet strömlöst tillfälligt, men inte hela och inte permanent. Och det är väl där vi ligger idag, som vi har sett hittills.
Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi digitalt den 26 maj 2026.
Och den som vill höra mer om Mythos ska lyssna på Ekonomiekot Extra från den 24 april. Därför orsakar AI-modellen Mythos panik, heter det avsnittet. Och det finns i appen Sveriges Radio.
Tekniker för det här avsnittet var Linus Ökvist. Producent Kalle Glas, och jag heter Sylvia Dahlén.
Och jag heter Claes Aronsson.